Julen är fortfarande helig för väldigt många svenskar. I betydelsen viktig. Och kanske blir den inte mindre viktig med åren. Det här anser Jonas Engman, etnolog på Nordiska museet som forskar om svenska högtider. Han ska berätta hur han tänker.
Vi är nu på väg till en utställning som har funnits här på museet sedan i mitten av 90-talet som heter Traditioner. Där vi man kan få gå igenom årets högtider. Man följer dem, men också livets högtider som har med begravning och bröllop och sånt där att göra. Och det handlar väldigt mycket om det vi kallar det förindustriella samhället. Alltså det samhälle som under 1800-talet framförallt, en bit in på 1900-talet, var det ett agrart samhälle. Alltså när vi levde på landsbygden och livnärde oss på jordbruk.
Men du, de här traditionerna, betyder de ens så mycket nu?
Alltså, vi har ju en tendens i samhället att betrakta traditioner och högtider som någonting som är små krummelurer i vårt sociala system. Men det är precis tvärtom. Vi tillmäter dem väldigt, väldigt stor vikt faktiskt. Det kan man se inte minst på att vi under julen konsumerar oerhörda mängder pengar. Sätter sprätt på det och vi äter mycket och sådär. Men det är också så att man brukar säga inom forskningen som handlar om ritualer, som egentligen jag skulle vilja kalla det här för. Jag ska gå in här. Så är det att de gestaltar kosmologier, alltså de vilka vi är. Vem är jag? Vem är vilka är vi? Vilka är inte vi? Vilka får vara med? Vilka får inte vara med i samhället?
Så du menar då att vi spenderar så fruktansvärt mycket pengar. Vad säger det om oss?
Man ser historiskt sett så är det ju ett fullständigt otippat enormt överflöd. En människa för 150 år sedan skulle inte ens kunna drömma om det. Man berättar folksagor om rikedomar, men jag skulle inte kunna drömma om det här.
Vi går förbi montrar som visar påsken, midsommar, studenten och döden. Det är scener som är uppbyggda med dockor i naturlig storlek, matbord med de rätter och den utsmyckning som gäller för just den högtiden. Men nu står vi och kikar in på julen, för den finns bakom en glasvägg, ett rum som kanske är runt 10 kvadratmeter. Bredvid oss står en människodocka och tittar in. Kanske är han 5 år.
Och det vi ser är en liten pojke som tittar in på en högborgerliga jul. En urban jul skulle man anta att det här är någon stad någonstans. De sociala villkoren var fruktansvärt orättvisa. Så att vi hade en enormt stor mängd människor som var riktigt, riktigt fattiga. Den här killen hade i alla fall skor på sig. Och mössa och sådär. Det var inte alla som hade det. Ens på vintertid. Så att Sverige var ett av de mest fattiga länderna som vi hade i Europa under senare delen av 1800-talet. Det var förskräckligt, helt enkelt. Och så fanns det också då de som hade det väldigt bra. Och de kallar vi borgerligheten, eller så den tidens medelklass. Och sen fanns det ju då en adel hade ännu lyxigare än så här. Men det här var ju vad man ser här är ju att det är en julgran. Det är ljus i den, stearinljus. Som man tänder en liten flicka som står och tittar lite storökt på granen. Och sen en ännu mindre flicka som sitter på golvet. Och så ser vi att det finns leksaker på golvet. De har fått julklappar. Och det finns, granen är behängd med en del små änglar. Och en del äpplen som man ser. Kanderade förmodligen i tanken. Och så här kan vi se då för cirka 100 år sedan. Eller 120-130 år sedan. Så börjar den här moderna julen ta form. Vi börjar använda gran mer och mer. Vi har inte gjort det tidigare. Vi ser att det finns många godsaker, alltså sötsaker. Och det, alltså, för att förstå den här pojkens stora blick, han tittar just på de här sötsakerna, så måste man förstå att socker, som för oss är självklart, vi äter ju så mycket så att det är ett problem för oss dessutom, var också helt för många nästan helt otänkbart att äta. Det fanns inte, eftersom man la inte pengar, om man nu hade inga pengar eller resurser, la man inte det på socker, och la man det på mat istället. Så att det här med godis och sådär, då var det enormt exklusivt. Och att se det här bordet med ganska mycket med sötsaker, både karameller och vad det kan vara för någonting, för de flesta var det helt otänkbart.
Det är också frukt som apelsiner och vindruvor som ju var svårt att få tag i.
Ja, import. Det var ju en väldigt exklusiv import. Så att det är många i den generationen som var barn, ja, kanske kring förra sekelskiftet, berättar ju om när de kommer ju ihåg när de åt den första apelsinen, och det är ofta kanske på 20-talet eller någonting sånt. Det är så stort i livet så att man kommer ihåg det. För oss är det ju en vardag, med samma med banan och vindruvor.
Det första jag tänker på, det har redan sagt i för sig att det är högborgerligt, men det är medaljongtapeter, det är en beige kakelugn med ornament, det är förgyllda ljusstakar, eller så kanske de är mässing. Det är en bordsklocka som också ser ornamenterad ut. Det är vinröda sammetsgardiner, en orientalisk matta på golvet. Nej, men sjunger de Lucia idag?
Ja, vi har ju en utställning om årets högtider. Så då kan man höra Lucia-sången året om här faktiskt.
Alltså, jaha, det är utställningens ljud.
Ja, det är
just,
ja.
Och ett bord här längs väggen, så finns det något?
En julkrubba med fullt med djur. Och det skulle förmodligen vara Noaks ark, eller Noak, som det ska gestalta alla djuren i världen. Men det är också ett koppling till just det här att vi börjar se världen, vi börjar upptäcka världen. Och vi börjar mer och mer upptäcka att det finns andra sorters djur än vi är vana vid i olika delar av världen. Det här är alltså sent 1800-tal ungefär. Nu börjar det här bli någonting som fascinerar allt fler. Och det är man ser det också, en del av det som är moderniteten, det är att vi också upptäcker världen. Vi ger oss ut i världen och vi flyttar in världen i våra hem genom till exempel leksaker och djur, så här, krubbor.
Den här pojken då som tittar in, finns det någonting som han känner igen från sitt eget hem som också fanns hos honom när det var jul?
Inte mycket. Det är väldigt svårt att se vad han skulle känna igen faktiskt. Kanske de här, inte den här stoppade stolarna kanske, men nej, det är väldigt, väldigt lite. Man får tänka sig att här är det en borgerlig lägenhet någonstans, kanske i Stockholm eller Malmö eller Göteborg eller vad det kan vara, som har ett antal rum. Den här pojken bodde säkert med sin familj i ett rum, och där kan de kanske till och med inhyses, personer som betalar för bo. Och det kunde ju vara 10 personer som bodde i ett rum och ett litet kök.
Julkrubban då?
Ja, han kände nog igen det, men de hade ingen sån hemma. Men julen blev under 1800-talet, med de förändringar i samhället som vi såg, till exempel just jag skulle vilja kalla den urbana medelklassen, alltså den urbana borgerligheten då, fick större och större utrymme. Alltså de blev rikare och rikare och fick också större och större inflytande över inte minst det vi kallar traditioner. Och då börjar julen, så som vi känner den, börja ta form. Familjen blir väldigt, väldigt viktig vid den här tidpunkten. Eller rättare sagt, familjen har alltid varit viktigt ekonomiskt i bondesamhället också, självklart. Men nu börjar den här kärnfamiljen, den urbana kärnfamiljen, bli viktigare och viktigare och blir också ett ideal. Och i den så ska man klä sig fint på julen för att hylla julen, men också hylla sig själv så att säga. Hylla den här familjeinstitutionen som tar plats i det moderna, förändrade samhället, som vi kallar det moderna samhället.
Hur mycket firade man då med släkt?
Julfirandet då som nu är faktiskt väldigt kopplat till familjen, och då är det vi kallar den nukleära familjen, alltså kärnfamiljen, som är i centrum, och sen bjuder man in de närmaste anhöriga, kanske svärfar och sådär.
För på midsommar då firar man ju med många människor. Mm. Vad kan det bero på, den där skillnaden?
Ja, alltså vad vi kan konstatera är att vi firar olika sorters nätverk. Det ena är ju julen i familjen, mer nära släktnätverk. Mer ovanligt, eller väldigt ovanligt, att du bjuder in någon som inte är släkt eller så. Då är det någon som är väldigt, man betraktar som nära.
Men vad kan det bero på att man inte bjuder in fler på julen? Alltså, i vårt samhälle som är det mest individualiserade i världen, där väldigt många bor ensamma. Varför kan vi liksom inte bjuda in fler på julen?
Ja, det går inte att besvara den frågan annat än att säga att ja, det är så vi har organiserat vårt samhälle och våra värderingar kring oss. Och det är alldeles riktigt som du säger. Vi är extrema individualister i det här landet. Det har vi, jag kan inte säga att vi har varit det alltid, men vi har varit det under 1900-talet i alla fall. Och vi är enormt privata. Också på ett sätt som är mer ovanligt också i Norden faktiskt. Och det vi uppfattar det privata både som individer och familjen som någonting som är heligt verkligen. Som man inte utan vidare tar sig in i. Och det är en värdering som vi kan se finns sedan, åtminstone sedan 1800-talet. Och då betyder det också att vi, när vi firar familjen som under julen så släpper vi inte in vem som helst. För då markerar vi också att det här är vi. Det blir en väldigt stark markering av att vi hör ihop. Det är också en stark markering av att just familjen är en så viktig del. Den privata familjen är en så viktig del i samhället. Och det gör vi fortfarande faktiskt.
Liksom där började det här bara vi i familjen och hedra familjen på julen.
Det privata växer fram, uppfattningen om det privata växer fram när vi också får en modern offentlighet under 1800-talet. Städerna förändras, de växer, folk flyttar in till städerna. Vi får massmedier, det händer väldigt mycket då. Och landsbygden i Sverige särskilt töms på människor som emigrerar eller flyttar in till städerna på grund av att det är så fattigt. Vi brukar ju säga, och inom sociologi och folklivsforskning, så att just peka ut den svenska kärnfamiljen som den mest privata i västvärlden kanske. Och sen så kan man ju säga att ja, det är klart att kärnfamiljer i andra delar av Europa också är privata, men inte på samma sätt. Man håller inte så hårt på, generellt sett så hårt på, att man inte bjuder in folk på julafton. Vi är väldigt konservativa med det. Men vad jag kan konstatera som etnolog som har studerat sådana här saker, det är ju också att vi fortfarande upprätthåller det privata väldigt mycket. Trots det, trots att det är under förändring, så är det ju inte självklart att man bjuds in. Fredagsmys är ett bra exempel på det. Att man, där bjuder man inte in vem som helst, utan det är det någon annan familj eller barn, ja då är det ju de man känner ganska väl. Vi håller vår privata sfär väldigt, väldigt hårt.
Nu har vi tittat in i dåtiden. Vad är framtidens fönster här?
Ja, man kan besvara det på så många olika sätt. Men om vi skulle titta in i det här fönstret idag så skulle vi väl inte ställa en liten kille här som kommer från arbetarklassens, fattig kille från arbetarklassen som skulle titta in. Utan jag skulle nog i så fall gestalta en vanlig trerumslägenhetsjulfirande hos en kärnfamilj, och den som tittar in skulle väl snarare vara någon från Mellanöstern eller någon som inte har en kristen historia utan kanske är muslim eller någonting sånt där, som tittar in och undrar vad vi har för oss där inne. För att det är också någonting som är viktigt med ritualer och julfirande och alla högtider, det är att de också, vi uppfattar dem gärna, när jag säger vi menar jag nu svenskar så att säga, som någon slags del av vår nationella identitet, vilket vi då som forskare är rätt skeptiska mot att det finns en sån. Men vi uppfattar det så, och vi uppfattar julfirande, midsommar som någonting som är jätteviktigt för just vår nationella identitet. Och då är det också så att, kanske speciellt eftersom julfirandet är så privat, att vi utgår ifrån att alla i vårt land firar jul, men vi vet ju samtidigt som forskare att så är det ju inte. Vi firar jul på alla möjliga sätt, och det finns de som inte alls firar jul. Det finns sådana som inte vill fira jul men gör det i alla fall. Ritual skapar gränser för vilka som är vi så att säga.
150 år framåt då?
Ja, gudars skymning. Då får man säga så här, det beror ju på hur... Det svaret där ligger ju mer i samhällsutvecklingen. Vad som kommer hända och inte hända, och det är ju omöjligt att säga någonting vettigt om. För vi har ju vana vid att tänka på, vilket också är felaktigt, med traditioner som stabila. Liksom, att de har funnits 1000 år eller något sånt där. Vilket vi då under senaste decennierna i forskningen, både i Sverige och Norden och internationellt, har liksom börjat säga att det där stämmer ju inte riktigt. Vad vi kan se är att traditioner, högtider, är det någonting vi har lärt oss så är det att de är under ständig förändring. Och det är de därför att de ingår i samhällets ordning, samhällsstrukturen. Och vi vet ju att våra samhällen förändras ständigt på olika sätt. På sätt som vi ibland inte, vi kan inte ens gissa saker och ting. Vem kunde gissa att ryssarna skulle gå in i Ukraina? Vem skulle, alltså, eller att muren föll och sådär. Det blir enorma förskjutningar i vårt sätt att leva och förutsättningar för samhället. Och då förändras också högtiderna.
Men nu får du faktiskt ta och komma med någon kul gissning 200 år framåt.
Ja, ja. Jag skulle gissa att om vi kanske 150 år är bortom min horisont, men under överskådlig tid, så skulle jag säga så här att vårt samhälle kommer fortsätta vara uppbyggt kring kärnfamiljen på olika sätt. Det är en oerhört stark och blir starkare, den institutionen. Fast vi inte tror det. Men kärnfamiljen är superstark. Och det skulle vara svårt att se att högtider som är kopplade till just kärnfamiljen, som jul, skulle försvinna så länge som vi har en stark kärnfamilj. Och det tror jag vi kommer ha väldigt länge.
Men varför har vi ett behov av att bevara kärnfamiljen? När vi får mer möjligheter till en utvidgad familj, stjärnfamiljen. Flera i vårt samhälle lever mer med större släkter, om man kommer någon har någon annan bakgrund.
Jo, precis. Ja, men det är också en sak. Alltså, vi har alldeles för lätt att prata om ett vi. I Sverige har vi, tycker jag, haft en väldigt vår konfrontation med immigration. Vi har kunnat upprätthålla bilden av oss som kulturellt homogena längre än många andra. När vi började få immigrationsvågor under sent 60-tal, arbetsinvandring och sen flyktinginvandring. Så att vår erfarenhet av immigration är sen, historiskt sett, om vi tittar jämför med andra länder. Vi har reproducerat den bilden av att det finns något svenskt. Och i den svenskhetsbilden ingår kärnfamiljen, den svenska kärnfamiljen. Alltså det är en insikt med när man studerat högtider. Det vi kallar tradition, det är ju att de är inte neutrala, det är en social kraft. Vi gör saker som vi inte vill, därför att vi känner oss tvingade till det.
Hur firar du själv jul?
Vi firar jul, vi har ju, nu har vi inga barn hemma, men de brukar komma hem och de gillar jul. Jag skulle gärna avstå faktiskt själv, jag tycker det är bara jobbigt. Men de gillar det, så vi firar rätt, som jag uppfattar det, som en jul som liknar den som jag firade när jag var liten på 60-talet. Med gran och så ibland det är jag tomte. Så där, som många känner igen.
För dina stora barn?
Ja, de vill ha tomte. Mm.
Och hur mycket julklappar har du köpt då?
Inga, jag tycker inte om det. Jag köper hellre bidrag till Rädda Barnen eller någonting.
Bara så att jag förstår, kommer tomten utan julklappar?
Ja. Det gör han.
Men vad gör du som tomte?
Nej, men det jag ska säga, nej, men alltså, tomten kommer inte utan julklappar, utan det är just det här jag pratar om, att vi kan säga, vi brukar fira med släktingar också, så vi kanske är 10-12 personer. Och vi kan säga att vi ger inte varandra julklappar i år. Det känner nog många igen. Okej, säger alla motvilligt. Och vad händer? Ja, vi köper ändå julklappar åt varandra. Och det är en del av det här som jag menar, vad traditionen är för någonting. Det är som en social kraft. Vi gör det trots att vi kommer överens om att vi inte ska göra det. Det är någonting som driver oss.
Tack tomten.
Tack, tack. God jul.
Tomten som berättade om julen och svenskheten heter Jonas Engman, etnolog på Nordiska museet.